I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Rena och Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan finner en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Med de här orden ifrån dagens evangelium så liknar Jesus sin död med hur Mose upphöjde en orm på en stång i öknen. Då, under ökenvandringen, så hade Israel klagat ännu en gång. Tidigare hade de klagat över att de inte hade bröd och mat. Den här gången klagade de över att de inte gillade maten. De sa: vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Det är så här att Guds barn kan tappa tålamodet. Och så går lovsången över i otacksamhet. Vi får mat, men det är fel på den. Gåvan från Gud som de fick varje dag, mat. Det hade väl de blivit som en rättighet, en självklarhet. Och när man har rättigheter, då kan man också ställa krav. Så fungerar det i vår värld. Men så inträffar det paradoxala att Gud står i skuld till oss. All otacksamhet är i grunden att ställa krav på Gud. Du är skyldig oss, Gud. Då reagerade Gud med att sända giftormar som bet och plågade folket. Och det kan låta hämndlystet och argt, men det är också ett uttryck för hans önskan om att den tanken att Gud skulle stå i skuld till oss, den tanken får inte få fäste i våra hjärtan. För det vore vår största olycka. Men så blev det, tack och lov, som Gud hade önskat med ormarna. Folket insåg att det är ju vi som står i skuld till Gud. Och nu har vi ökat på den skulden med vår otacksamhet och våra krav på Gud. Ja, då hade ormarna önskad effekt. Även om det låter så hemskt med ormarna som bet. Och när Gud såg att de vände om, att de bekände skuld, då reste Gud ett försoningstecken för dem. Därför att Gud i sitt hjärta hade ett försoningstecken som han såg långt framför sig. Ett kors. Och så på ett kors där i öknen restes en orm. Som var och en fick se på. Och bli frisk. Och få leva. Vad de än hade sagt och gjort och klagat och knotat. Ja, var och en som fäste blicken på den upphängde fick leva. Och då hade de ingen nytta av att se på andra sår eller att se på sina egna sår eller jämföra sina sår med andra sår och hämta någon slags tröst av andra sår. Utan läkedomen fanns hos den upphöjde. I det som Gud hade ställt fram till läkedom för dem. Och det löfte som Gud hade knutit till det han ställde fram. Löftet knutet sist och slutligen till Jesu död, han som kopparormen pekar fram på och som Jesus förklarar: detta var förebilden, jag är verkligheten, all läkedom, all förlåtelse, all frid, all läkedom, den finns hos honom. Människosonen, han kom för att likt ormen bli upphängd på trä. Och för att bära och utplåna det syndens gift som härskar och regerar i våra hjärtan. Och det giftet, det står inte ut med den tanken att vi faktiskt ingenting saknar hos Herren, han som är vår herde. Men han reser korset för oss, sträcker ut sin hand med nåd och frid för att våra hjärtan på nytt skulle fästa blicken vid honom och komma ihåg att hos herden saknas inget. Så i din syndabekännelse får du lyfta blicken från dina egna och andra sår till en korsfäste. Och om honom säger Jesaja, profeten, genom hans sår är vi helade. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O allsmäktige Gud, du som utgav din son till ett offer för världens synd, hjälp oss att gripa om hans kors och leva i tro på hans försoning. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på den femte söndagen i fastan. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån profeten Jesaja, kapitel 1, vers 16. Tvätta er och gör er rena. Ta bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta att göra det som är ont. Lär er att göra det som är gott. Sök det rätta. Tillrättavisa förtryckaren. Försvara den faderlöses rätt. Stöd änkan i hennes sak. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda ska de bli snövita. Om de än är röda som scharlakan ska de bli vita som ull. Hör också Herrens ord i dagens episteltext, som också utgör dagens predikotext. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Jesus sa det till Nikodemus: amen, amen, säger jag dig. Det vi vet talar vi, och det vi har sett vittnar vi om, och vårt vittnesbörd tar ni inte emot. Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det som hör himlen till? Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Vi ber med Psaltarpsalm 139. Rannsaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Jag läste ifrån första Johannesbrevet kapitel 1. Och två gånger i denna korta lilla text så varnas det för självbedrägeri. Att lura sig själv. Och det kan ju låta lite konstigt, för vem vill lura sig själv? Det finns väl ingen som medvetet lurar sig själv. Men ändå gör vi det. Och ändå vill vi det. Och jag menar faktiskt vi. För självbedrägeriet, det har sina rötter i syndafördärvet, i Adams fall, i Adams reaktion när han konfronterades med sitt eget brott. Och syndafördärvet, gamla Adam, det är allas vår utgångspunkt. Det finns där som en utflykt, eller som en tillflykt för oss att lura oss själva, tror vi. Så vi behöver nå till att se självbedrägeriets makt över oss. Och ännu mer behöver vi se Guds seger över självbedrägeriet. För bara så kan vi hitta en väg ut ur detta allvarliga, svåra. Först något om självbedrägeriets allvar. Vad är självbedrägeri? Enkelt uttryckt så är det att känna till sanningen, men inte vilja kännas vid den. Oftast för att den är för svår eller för smärtsam att kännas vid. Och då hittar vi tekniker för att inte behöva kännas vid sanningen och hålla den ifrån oss. Och det är vad Johannes skriver om i sitt brev om självbedrägeriet. När han säger, om vi säger att vi inte har synd så bedrar vi oss själva. Sanningen finns inte i oss. Det betyder sanningen finns och den är där, uppenbar. Men den finns inte i oss. Vi håller den ifrån oss på distans. Och Johannes skriver, vi gör Gud till en lögnare. För vi påstår att det inte är så som Gud ser att det är. Och den enda som är helt fri från självbedrägeri är den som ser på verkligheten precis så som Gud ser på den. Det enda sättet. För att ta ett exempel, och ett bibliskt exempel för säkerhets skull, på vad självbedrägeriet är och hur det kan ta sig uttryck och hur allvarligt det är, så tänkte jag berätta om Saul. Det är kanske egentligen det bästa exemplet i hela Bibeln om att lura sig själv. Det var ju så här att när Saul hade blivit kung över Israel i Gamla testamentet, så befallde Gud honom att attackera ett folk som kallades för amalekiterna. De hade samlat på sig så mycket av Guds vrede att liksom Gud såg, nog är nog. Och Saul skulle utplåna folket och till och med utplåna all boskap. Det skulle inte finnas ett spår. Gud är historiens Gud och han sätter en gräns för det onda. Och så skulle Saul vara redskapet för Gud här. Men nu gjorde inte Saul som Gud hade sagt. Inte helt och hållet i alla fall. Han attackerade folket och vann en övertygande seger. Men han tog amalekiternas kung till fånga. Bara en, men ändå kungen. Och han sparade också det bästa av boskapen. Inte allt, men det bästa. Och så efter kriget så kommer profeten Samuel fram till Saul. Och det är när Saul påstår att han inte gjort något fel som vi i den här berättelsen kan se vad självbedrägeri är. Hur det tar sig uttryck. Och se också dessa tekniker som vi använder för att faktiskt lura oss själva. Det är tre saker, tänker jag. För det första, att skylla på andra. När Samuel kom så undrade han, vad är det för får som bräker? Och vad är det för djur som rånar? Vad är det för ljud jag hör? Och man kan ana klumpen i halsen hos Saul. Men han säger direkt: ja, det är soldaterna som har tagit med sig boskapen. Ja, det var inte osant, men kanske heller inte helt sant. Och sen skiljer han från sig dessutom på rätt så snyggt sätt. För han sa så här: nu har soldaterna tagit med sig den här fina boskapen för att offra den åt Gud. Som ett jättestort tackoffer för den väldiga segern som Gud hade gett. Och det låter så gott och så fint, men det är det andra tecknet, eller tekniken för att lura sig själv. Det är att vi lyfter fram våra goda tankar och våra goda gärningar. För de ska liksom släta över det onda. Här kommer Saul och ska fira årets gudstjänst. Tacksägelsedagen. Årets tacksägelsedag. Och logiken, den är: 100 goda gärningar tar bort en ond. Det är en enkel logik. Eller egentligen inte, för det går inte att göra sig av med detta. Men det är en teknik som vi använder för att dölja sanningen som blivit besvärande för Saul, för närgången. Och det tredje: vi förminskar synden. Saul, han försvarar sig och protesterar mot Samuel. Men han säger att jag har gjort allt som Gud har befallt. Jag har bara tagit kungen till fånga. Här är han. Nu kan du göra vad du vill med honom. Om du vill döda honom, inga problem för mig. Då är det väl i princip vad jag skulle ha gjort. Ett snyggt, lite tillrättaläggande. Det här är tekniker som vi använder för att säga, med Johannes ord i dagens epistel, att vi inte har synd. Det vill säga som ett väsen inom oss. Eller att vi inte har syndat, det vill säga att vi inte har gjort specifika gärningar eller handlingar. Andras synd är ett av de mest effektiva sätt att hålla sanningen om oss själva på distans. Och kan jag dessutom förstärka kontrasten mellan vi och dem, jag och han, genom att hänvisa till min egen godhet, hur rätt jag har, hur mycket gott jag har gjort och hur lite jag har gjort vissa synder, ja, då försvinner nästan synder. Inte i Guds ögon, men i egna ögon. Det är ju det som är att lura sig själv. Och den som är fri från självbedrägeriet är den som ser på verkligheten så som Gud ser på den. Och så detta tredje som jag nämnde, att vi fokuserar liksom på synd som en liten ytlig sak. Det som syns och hörs och märks, men inte synden under synden. Och när Samuel kom till Saul, så var det precis dit han gick. Och det är dit som sanningens ande vill föra oss alla. Vet ni hur Samuel började sitt tal till Saul? Så här sa han: var det inte när du var liten i egna ögon som du blev kung över Israel? Men du har blivit stor. Du vill bli stor i egna ögon. Det här är synden under synden som föder många andra synder. Varför sparade Saul på boskapen? Jo, det var den tidens rikedom, för att få makt förstås. Och varför sparade Saul en kung, bara en liten människa sådär? Jo, för att han ville vara som alla andra kungar, för så gjorde man, och demonstrera sin makt inför alla folk, att nu är jag en kung över kungar. Se på mig, jag är inte liten, jag är Saul. Men det här hade ett pris. Han behövde sätta sig över Gud. Han var lydig till 99%, men till sist så förbehöll han sig rätten att själv bestämma när han inte behövde lyda. Och då är det inte 1% som fattas. Det är 100%. När Saul sen tänkte offra djuren åt Gud, då svarade Gud att lydnad är bättre än alla offer i världen. Det är inte din gudstjänst jag vill ha. Det är dig jag vill ha. För det andra, om självbedrägeriets lösning eller frälsningen från självbedrägeriet. När vi ser på Sauls självbedrägeri så blir den stora frågan: är jag liten i egna ögon? Är du? Eller är det kanske det sista du vill? Att vara liten. Ett hjärta som inte står ut med att vara litet kommer att sträva, kämpa uppåt och fuska på vägen om det behövs. Och sen när fusket hotas med ett avslöjande, så är det någonting som riskeras här inne. Synden måste döljas, försvaras, för den gör oss små igen. Sanningen måste på något sätt bort, för den gör oss så ynkliga som vi faktiskt är i Guds ögon. Det finns en dubbelvarning för självbedrägeriet i den här texten. Det är som att vi underskattar den här makten över oss. Och kanske att det behövs en Samuel, någon som kommer utifrån, en vän som kan tala om för oss. Kan någon svara mig? Vad är det jag inte ser? Vad är det jag inte vill se? Saul, var är du? Vad är synden under synden? Var kämpar jag så ivrigt för att inte vara liten? Och fastetiden är ju som bekant en tid för att göra allvar av självprövningen. Och står det om Guds ande att när han kommer så ska han överbevisa världen om synd. Då får man tänka så här: om Guds ande kommer nära, så är det någonting som är vacklar här inne, som inte känns helt bra. Det är något som vi har byggt upp här som hotas. Men Guds ande är inte vår fiende, utan vår vän. Det är självbedrägeriet som är vår fiende, vår olycka. Vem vill leva på en lögn? Och än värre, dö på den. Men Guds ande, sanningens ande, han vill leda oss till den verklighet som är Guds verklighet. Det som Gud ser, som är uppenbart för honom. Ja, han vill leda till, säger Johannes, till bekännelse. Ordet bekänna kommer av grekiskans homo logeo. Du kanske känner igen orden. Homo, samma. Logeo, säga. Säga samma. Säga precis det som Gud redan ser, vet och sagt i sitt ord. Säga som det är. Men vem kan bekänna? Vem kan stå ut med att vara liten? Vem har tillräcklig styrka för att vara faktiskt svag? Vem har mod till att vara syndare? Jo, det är den som får fatt på det löfte som Johannes ger. Han skriver att Gud både förlåter och dessutom att han renar från all orättfärdighet. Hans nåd, hans frikännande, hans öppna famn, hans välvilja, hans värme, den är given åt oss som den styrka vi behöver för att vara svag till att säga som det är. Och det står att han är både trofast och rättfärdig när han förlåter. För Kristus har redan straffats för allt det som kommer fram, som vi upptäcker, som vi anar att nej, men det här är jag skyldig till, detta och hemska tanke, vem kan stå ut med detta? Men det är redan straffat, det är bara att du inte har sett det förrän nu. Och det står att Jesus Kristus, han för vår talan inför Fadern. Gud kan inte stöta ifrån sig den som ser att syndens mörker är långt värre än det verkar att vara hela livet. Gud kan det inte, för det vore att ogiltigt förklara Jesu offer. Det vore orättfärdig, så Gud är rättfärdig när han förlåter. Men nu är det också så här att den som vaknar upp ur ett sånt här självbedrägeri, som kanske trodde att det var ganska hyfsat här inne, kan ju bli alldeles mörkrädd av det som faktiskt fanns där och kan ha svårt att tro, hur kan Gud förlåta? Hur kan någon stå ut med detta? Men då är det som det står i Romarbrevet kapitel 5, att där synden blev större, det vill säga så stor som den alltid har varit, där överflödade nåden. Nåd för den som ser sig som ganska hyfsad, det blir bara som lite spackel i sprickor. Men nåd för den som ser syndafördärvets djup och denna iver att lura sig själv och allt detta, nåd för den är att iklädas och överklädas med Kristi rättfärdighet och att tillräknas något som inte finns i mig själv. Och just därför. Och så här beskriver också Bibeln nåd. Att döpas till Kristus, att iklädas honom. Så att när Gud är trofast, att Gud är trofast när han renar från all orättfärdighet, är att han hedrar det offer som Jesus redan har gjort. Och han är rättfärdig. Hans talan inför Fadern gör all skillnad i världen. Och till sist, ett liv i nåd och sanning. Ett liv i nåd och sanning. Självbedrägeriets yttersta grepp om våra hjärtan, det är konsekvenserna. Vad händer med min karriär, med min ära, med mig, om jag bokstavligt talat kryper till korset? Kanske jag förlorar något, kanske mycket. Och jag tror att Sauls stora skräck var att han skulle förlora sin makt, sitt kungavälde, sin ära, sitt liv. Därför så kunde han inte släppa taget. Men den som förlorar sitt liv för min skull, säger Jesus, han ska vinna det. Det blir inte detsamma, men det blir bättre. För den som faller ner från den egna stolthetens stup fångas upp av den levande Gudens händer. De som är utsträckta på Golgata för att omfamna, för att innesluta. Han som ägde allt, som är kungars kung. Han som är stor. Han gjorde sig liten till en minste, så föraktad att vi räknade honom som ingenting. Han gjorde sig till allas tjänare för att lyfta oss ur vårt mörker. Han blev förnedrad för att kröna oss med sin nåd, med sin barmhärtighet, ja, för att göra oss stora i Guds ögon. Den lille, stor i Guds ögon. Den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det paradoxala med kung Saul är att så länge han var liten i egna ögon så frågade han efter Gud och hans ledning. Och då gick det bra. Och människor beundrade Saul. Men när han tog det i egna händer så satte han sig in i en livslång kamp för att behålla en storhet som gick förlorad redan den stunden då han började söka efter den. Det är inte ett nerköp att ödmjuka sig. Det är inte en katastrof att bli liten. Att faktiskt vara otillräcklig. Att vara en tiggare. Det är faktiskt en liten befrielse. För då måste jag inte låtsas något annat. Sanningen ska göra er fria, säger Jesus. Och det går att förstå, eller det går att tro. Därför att Jesus inte bara är full av sanning, som Johannes skriver, utan också full av nåd. Sanningens ande kallas också för nådens ande. Han leder mig till att å ena sidan kännas vid den sanning som faktiskt är min sanning. Å andra sidan till att inte frukta för någon fördömelse, någon förkastelse eller några andra hemska konsekvenser. Utom möjligtvis de som kommer av människors reaktioner. Men han ser också det. Han lämnar inte den ensam som ödmjukar sig och som också får lida för det. Sånt är livet i Kristus. Sånt är friheten i Kristus. Och i den mån detta blir din tro, så är det också som Johannes skriver: Mina barn, vi är inte större än barn. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Denna sanningen som gör oss fria, därför att han som är sanningen också är full av nåd. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, skriver Paulus. Liten i egna ögon, det går. Men hjärtat finner vila i att vara stor i Guds ögon, att vara hans, att vara ett litet, stort kungabarn. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod till tidens slut och får bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss så stå upp och tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.